En podcast från Aftonbladet.
Morgonen den 25 december 2025, juldagen. En kvinna i 50-årsåldern är uppe och fixar och donar. Det är lugnt i huset. Hennes tonårsdotter sover fortfarande. Då plingar det till. En för henne okänd man skriver ett meddelande. Det handlar om att han vill köpa några grejer som hon lagt ut en annons om på Facebook. Ett stativ och en pedal till ett keyboard. De skriver lite och kommer överens om att han ska komma förbi. En stund senare ringer det på dörren. Hon öppnar dörren. Sen börjar mardrömmen. En mardröm som ska sluta med att både hon och mannen i dörren kommer att dö. Det här avsnittet handlar om hur en kvinna och hennes döttrar attackeras i sitt eget hem av en för dem helt okänd gärningsman. En stilla juldagsmorgon som förvandlas till ett inferno där förövaren håller sig kvar i timme ut och timme in. Det handlar också om hur en tonårsflicka genom en enorm sinnesnärvaro lyckas få gärningsmannen att skona henne för att sen i rätt ögonblick lyckas gömma sig i huset och slå larm. Det här är juldagsmordet. Ett avsnitt av podden Aftonbladet Krim. Jag heter Anders Johansson.
Det var jättemysigt. Vi hade haft min äldstas, min bonusdotter och hennes pojkvän hade sovit över hos oss. Och vi hade ju firat jul. Alla var ju liksom, ja men det vi hade bestämt att vi skulle göra pyjamasdag och bara liksom äta julmatsrester lite sådär som man kände.
Det här är Stina Rutström som bor med sin familj i Boden. Vi pratar om juldagen 2025. En dag som satt tydliga spår både hos henne och många andra som bor på orten. De hade firat julafton hemma och den här dagen ska de bara slappa och umgås med varandra. När tonåringarna vaknat kommer den första indikationen.
Och ja, vet du hur tonåringar är, de sover ganska länge, så när hon klev upp så hade vi fått någon notis att det hände någonting i Boden. Att det var en isolerad händelse i centrala stan. Och det var lite det som vi fick veta. Så att man stannade liksom av i den här juldagsmyskänslan. Och fick lite mera oroskänsla av att, vad är det som händer. När det liksom hade blippat till i allas telefoner.
Det kommer en nyhet om ett misstänkt våldsbrott.
Jag blev ju lite orolig eftersom jag har min mamma boendes i stan. Och ringde till henne och frågade om det hade hänt någonting. Vi ville inte oroa henne ifall det var något speciellt så eller att det inte var någonting. Sen började vi tänka att det kanske har någonting med själva centrum att göra. Vi har mycket gästarbetare, det kanske har varit mycket fylla eller liksom, det kanske inte var så speciellt liksom, egentligen.
Drygt 90 mil bort pågår det dagliga arbetet på Aftonbladets redaktion. Det är rätt begränsad bemanning eftersom det är mitt under julhelgen. En av dem som är inne och jobbar är Nelly Kronstrand. Under dagen kommer det ett tips.
Vi får ju veta att ett grovt brott har hänt i ett bostadsområde i Boden. Och vi får också veta att flera personer är skadade och inblandade och att en person är död.
I tipset är det sparsamt med information. Det framgår inte vem som är död. Är det ett offer? Är det en gärningsperson?
Och polisen, så som de ibland kan vara vid såna här typer av brott, är väldigt förtegna. De vill inte berätta, de vill inte prata med oss.
Nelly och de andra som jobbar sätter sig därför och börjar ringa till andra som kanske vet något.
Vi pratade med en granne som var ute med sin hund och hen hade hört skrik under morgonen.
Trots bristen på information är det tydligt att någonting mycket avvikande har hänt.
Nej, men så vi förstår ganska direkt att det är någonting allvarligt som har hänt. Så jag blev ditskickad.
Samtidigt är nyhetsrapporteringen i full gång, både i lokala och nationella medier. Mycket är oklart, men det framgår att det handlar om att en eller flera personer är döda. Stina Rutström är en av många boende i Boden som följer rapporteringen. och hon känner en stigande obehagskänsla.
Det var nog när det började komma ut lite mer information om att det handlade om dödsfall, mord. Det började komma ut lite, alltså väldigt luddig information, men ändå lite mer. Så att vår bonusdotter tog bilen till området där det hände, där det finns en mataffär, och skulle köpa lite drycker och sånt där. Och då, ja, hon är ju lite snokig av sig, men hon började ju liksom nysta mer i liksom vad som hade hänt. Och sen släpptes det ju mer och mer information.
Polisen går sen ut och bekräftar huvuddragen.
Det var ju fruktansvärt. Det trodde jag inte. Det var verkligen så här skräckfilm. Och det, man hann ju spekulera så mycket innan man fick någon direkt information. Och tänker att det kanske inte var så hemskt, eller det kanske var ett sjukdomsfall eller någonting. Just eftersom vi fick så lite information. Och sen när det liksom kommer ut att det är en kvinna och hennes barn som är utsatta för ett våldsdåd, då blir det som att det är så overkligt. Att ju mer detaljer man fick veta, så blev det bara, men herregud, det här är liksom, det går inte att ta på. Det här händer ju inte, och inte här. Det händer på film, men inte här, inte så nära.
Händelserna som det här avsnittet rör sig kring utspelar sig under flera timmar i en villa i Boden. En stillsam juldagsmorgon som förvandlas till en ren mardröm. I centrum för historien finns två personer. En 57-årig kvinna och en 22-årig man. De känner inte varandra, men genom slumpen kommer deras vägar att korsas. Ett möte som kommer leda till att både han och hon dör. För att förstå vad som sker börjar vi med att berätta om Eva. Det är det vi kallar den 57-åriga kvinnan som är den ena huvudpersonen i den här historien.
På morgonen här så är mamman i familjen hemma, och hon har även en tonårsdotter som är hemma och sover här på morgonen.
Det här är P.O. Andersson, kriminalkommissarie vid polisen i Luleå och som arbetat med det här fallet. Som han berättar är Eva uppe tidigt.
Hon håller på att dona lite grann. Det är juldagsmorgon. Hon har haft ut en annons.
Eva har saker som hon lagt ut för försäljning.
Hon vill sälja, om det är något, prylar till keyboards som är ute på lokal sajt och via Facebook.
I en annan del av Boden befinner sig den andra huvudpersonen. En 22-årig man som också är uppe tidigt den här morgonen. Han sitter vid sin dator. Vi kallar honom José.
Han tittar på och söker på lite olika namn som finns i Boden, adresser. Och sen söker han på namnet på den här annonsen som är ute. Alltså mamman i familjen. Det är alltså en annons som är ute på Facebook där. Och han gör en massa slagningar på adressen som man får fram på namnet. Vilka som bor där och så vidare. Och då får han ju fram att det bor två personer där.
Ja, José får syn på Evas annons och söker vidare på hennes namn. De är sedan tidigare helt obekanta för varandra, men det är så här deras vägar korsas. När han sökt runt ytterligare en del tar han kontakt med Eva.
Strax före klockan 8 på juldagsmorgonen 25 så skickas det en konversation, ett sms eller på Messenger till den här mamman i familjen att en person är intresserad av det hon ska sälja.
José skriver att han är intresserad av grejerna.
De har en del skriftlig konversation under resans gång där, och de kommer fram till att han då ska komma dit på morgonen. Det är helt okej. Det är bara att ringa på.
Klockan är då strax före 8 på morgonen. José lämnar sitt hem och beger sig iväg mot Evas bostad.
Och det tar ett tag. Han strax efter 8:30, 32:33 så ringer han på dörren, knackar på. Han blir stående tag där utanför.
Delar av det som sen händer dokumenteras av en övervakningskamera. Kameran registrerar all rörelse och spelar även in ljud.
Vi kan se att det kommer en yngre man. Vi ser väl ingenting på bild och film och ljud eller någonting som verkar konstigt. Han knackar på några gånger. Det tar någon minut innan mamman, kvinnan här i familjen öppnar. Och släpper in honom, och det är liksom hälsningsfraser, hej och kom in.
Men ganska så direkt så händer något. exakt vad går inte att höra eftersom kameran sitter på utsidan. Och det ljud som hörs sipprar ut inifrån genom glipan vid ytterdörren. Dörren är inte riktigt stängd.
Vi hör någonting strax efter att de har kommit in. Och vi tycker oss höra att någon röst pratar någonting om polisanmäla.
Sen verkar det hela gå mycket fort. Den helt normala och trevliga stämningen förbyts till dess raka motsats. Den 16-åriga dottern som ligger och sover i källarvåningen vaknar chockartat.
Hon vaknar av att hennes mamma skriker högt och ljudligt som hon aldrig hört henne skrika förut. Och det är hjärtskärande och det är väl att hon är... Ja, hon känner inte igen det här.
Exakt vad som sker vet vi inte. Allt händer innanför husets väggar och ingenting syns på övervakningskameran. Men någonting gör att mamma Eva skriker på ett sätt som inte liknar någonting annat. När dottern hör skriket rusar hon upp så fort hon kan. Hon möts av en skräckscen i köket.
Och ser hon helt okänd yngre man står och snett bakom hennes mamma, håller i henne och att han har någonting som liknar en kniv i sin ena hand.
När de får syn på varandra reagerar mannen. Han släpper taget om mamman som ramlar handlöst ner på golvet. Dottern uppfattar att hon är livlös. Med kniven i handen rusar den okände mannen efter dottern och lyckas slå omkull henne. Hon försöker spjärna emot, men han övermannar henne.
Och efter en stund så tar han henne till ett närliggande sovrum där han då tejpar henne till fötter, ben, händer och runt munnen med silvertejp så hon sitter fast.
Nu inleds en mardröm som ska vara timme in och timme ut. Inne i villan i Boden ligger Eva död och 16-åriga dottern är tejpad och hålls fången. Gärningsmannen går runt med kniv och pratar.
Ömsom hot, att hon kommer att gå samma väg om hon inte lyssnar och sköter sig. Hon ska lyssna och ömsom att hon försöker lugna honom för hon lyckas få ner den här tejpen som är över munnen så hon kan prata med honom. Så det är ett enormt mått av sinnesnärvaro utav en ung tjej som ändå lever under någon form av direkt hot. Dödshot kan man väl säga.
Dottern lyckas få igång ett samtal med mannen.
Och de pratar om högt och lågt om man säger så. Men hon får som en bild av att han mår inte bra den här. Inte alla gånger så är han riktigt närvarande i verkligheten med det han berättar. Han dricker alkohol när han är på platsen.
Under tiden som de pratar gnager skräcken och ovissheten hos dottern.
Och hela tiden som hon hålls fången där så att säga i sitt eget hem så vet hon ju inte hur det har gått med sin mamma som då ligger i angränsande i köket. Hon kan inte se riktigt dit.
Hur det gått med mamma vet hon inte. Men hon vet en annan sak.
Hon vet att hennes yngre syster, som också är tonåring, ska komma hem vid lunchtid. Hon har varit borta lite grann så hon ska komma hem då. Och hon funderar på hur hon ska göra för att skydda henne eller för att larma henne eller varna henne.
Ja, lilla syster är på väg hem. Och hon kommer sväva i livsfara så fort hon kommer innanför dörren. Vid 11.50 börjar övervakningskameran spela in igen.
Hon öppnar dörren och då hör man i dörrkameran, alltså ljudupptagningen som är till dörren, så hör man hur systern som då är fångad så att säga i sovrummet, hur hon skriker att hon ska springa därifrån, hon ska ringa polis.
Men varningen hinner bara gå fram halvvägs. Gärningsmannen är på sin vakt.
Och vi ser då hur den här yngre systern öppnar dörren, hon kommer in i hallen. Ja, vi ser inte när hon kommer in i hallen, men vi ser att hon går in i hallen, stänger dörren, men att hon relativt nästan omgående kommer ut genom dörren och det störtar en den här gärningsmannen efter henne. Och vi kan se att han håller i en kniv och han hugger mot henne så hon ramlar mot golvet och lite grann mellan dörren och bron, farstukvisten kan man säga där. Och att han sen går in.
Gärningsmannen hugger ner lilla syster närmast besinningslöst. Och under de sekunder som attacken pågår passar stora syster på. Hon ser en möjlighet att fly, bunden som hon är med silvertejp.
Hon lyckas hoppa upp och ta sig ut de få steg som är ute i hallen, där en angränsande dörr leder ner till källaren. Hon ser delar av det, han hugger hennes syster.
Hon får upp dörren till källaren, försöker hoppa ner men ramlar ut för den ganska branta trappan. Hon slår sig, men klarar sig från allvarligare skador.
Men hon lyckas, fast hon slår sig, ta sig in i något av rummen nere i källaren och hon gömmer sig. Och där har hon även sin mobiltelefon som hon har haft hela tiden på laddning. Så nu får hon tag på en telefon och i det här skedet så börjar hon ju då så att jag ska larma 112.
Hon hör sen hur mannen kommer efter ner i källaren. Han letar efter henne, men lyckas inte hitta henne.
Han går upp för trappen igen, det hör hon, och då tar hon sig ut på det sätt hon kan ut till en närliggande toalett som ligger på källarplan. Och det är en gammeldags toalett med nyckel så du kan låsa inifrån.
Hon vrider om nyckeln och låser om sig och fortsätter larmsamtalet.
Då kommer det fram vad han har sagt sig heta, vilken skola han har gått i. Och lite annat om hans sinnestillstånd och vad han har pratat om och lite annat. Och hela tiden så hör hon ju då hur han rör sig där uppe.
Klockan visar på 11.54. Det är bara några minuter efter att mannen huggit lilla syster. Avstånden i Norrbotten är inte sällan långa. Polisens distrikt är enorma jämfört med storstädernas. En framkörning på flera timmar är inget ovanligt. Och nu handlar det om något som polisen har en särskild beteckning för. Pågående dödligt våld. Gärningsmannen är kvar på platsen. Även om många också inom polisen är lediga över jul så visar det sig finnas patruller i närheten. Två polisbilar rycker ut direkt i högsta möjliga fart. Det tar bara runt 20 minuter innan de kommer fram. Poliserna som anländer har alltså med sig att det är en situation av pågående dödligt våld. I sådana lägen har polisen ett omedelbart och prioriterat uppdrag. Att oskadliggöra gärningspersonen för att förhindra ytterligare dödsoffer. Det är en utarbetad metod som polisen utbildas och tränas för. Den första polismannen som går in genom dörren kommer senare berätta vad som möter honom när han kommer in i huset. Här återger vi hans berättelse med en annan röst.
I hallen såg jag att det låg en kropp på golvet. Jag uppfattade att det var skadade personer och att det fanns blod i huset. Jag såg även en till kropp ligga stilla på golvet längre in i huset. Vi fortsatte längre in i huset och i slutet av hallen klev jag fram och kollade åt höger, runt väggen, in mot vardagsrummet.
Det första som möter poliserna är synen av de skadade eller döda personer som ligger på golvet. Men de måste vidare. Poliserna fortsätter med dragna vapen och kommer fram till vardagsrummet.
Då såg jag en person med en kniv i handen som tittade mot mig. Jag upplevde det som att han rörde sig mot mig och höjde armen med kniven, som att han ville hugga mig. Min uppskattning var att han stod cirka en meter eller kortare från mig när han började röra sig mot mig. Jag riktade då vapnet mot honom och backade bakåt och sköt.
Första polismannen skjuter verkanseld direkt.
Min bedömning var att jag inte hann skjuta ett varningsskott utan riktade pistolen direkt mot honom. Jag uppfattade det som att jag sköt ett skott centralt på överkroppen för att jag ville avbryta våldet då jag uppfattade det som att han ville skada mig.
Det handlar om sekundsnabba bedömningar.
Jag gjorde bedömningen att om jag inte avbrutit våldet hade jag eller mina kollegor kunnat skadas ordentligt med tanke på att han hade en kniv i handen, stod så pass nära och hade troligtvis redan skadat andra.
Nästan direkt efter smäller det igen.
Efter att jag sköt ett skott hör jag ett tillskott avlossas direkt efter. Efter det så ramlade mannen med kniven ner och upplevdes då livlös. Och jag gjorde en bedömning att jag inte behövde avlossa ett tillskott.
Polismannen bakom skjuter också ett skott nära på samtidigt.
Vi tog undan kniven som låg på golvet bredvid honom och sedan drog vi ut honom från hallen för att söka vidare ifall det fanns fler personer i huset.
Poliserna har eliminerat gärningsmannen. Det verkar bara finnas en. Men hur är det med offren? Vi hör kommissarie P.O. Andersson igen.
Och de här poliserna, de fortsätter ju in för att se, finns det fler personer och var har vi då någon annan som är målsägare eller något annat? Finns det någon vi kan försöka rädda liv? Man tittar till kvinnan i köket och i samma veva som allt det här sker så har man ju då tagit fram ambulans till platsen och man har förklarat läget till polisens ledningscentral.
Förstärkning anländer. Poliserna konstaterar att kvinnan är död. Den yngre systern är svårt skadad men lever och tas om hand och förs till sjukhus. Samtidigt fortsätter poliserna söka av huset. När övervåningen är klar går de ner i källaren där den äldre systern låst in sig. De ropar polis.
Och det slutar med att hon öppnar dörren, hon kommer ut och de hjälper henne av med tejp och annat och försöker lugna henne. För hon har ju varit utsatt för något fruktansvärt i flera timmar. Levt under dödshot kan man säga, mer eller mindre. Vetande, ovetande om vad som har hänt med mamma och syster helt enkelt.
Aftonbladets reporter Nelly Kronstrand som skickas till Boden kommer dit på annandag jul. Dagen efter händelsen. Då är fortfarande mycket av det som hänt okänt.
Det är en typisk julhelg skulle jag beskriva det som. Snön faller, det är kallt, det är krispigt i luften. Jag är i en typisk småstadsidyll. Det är små, fina, färgglada hus. Grannarna går ute med sina hundar. Men samtidigt märker man att stämningen är extremt tryckt.
Polisens blåvita avspärrningsband vittnar om att något hänt. Poliser rör sig fortfarande i området och även journalister. Nelly Kronstrand stannar till utanför huset för brottet.
Nej, men det är ett jättegulligt litet hus. Och det, familjen har ju julpyntat. Så det hänger julstjärnor i fönstret och det går nästan inte att ta in. Jag känner det när jag står där att hur kan någonting så fruktansvärt ha hänt i det här väldigt glada, mysiga, juliga huset.
Nelly pratar med några som bor i närheten och alla ställer sig lika frågande.
Det är total chock. Det är många som jag pratat med beskrev det verkligen som den här lilla byn. Vi är inte fredade längre. Vi har varit fredade under väldigt lång tid och nu är vi inte det. Nu är vi en av alla de där byarna där någonting väldigt tragiskt har inträffat.
En av dem som sörjer är grannen Ove som tar sig tid och pratar lite med Nelly.
Jag pratar med Ove och han är jätteledsen. Han har känt den här kvinnan i över 10 år. De har varit grannar jättelänge. Han beskriver henne som en underbar kvinna. Så positiv, arbetsam, trevlig. Han säger att hennes döttrar är ljuvliga.
Ove berättar att det var många som kände Eva genom hennes tidigare jobb, i kassan i en butik. Hon var välkänd i Boden.
Så han sa det att det här berör oss alla.
I jobbet som journalist ingår att försöka ta reda på så mycket som möjligt. I det här fallet inte bara om själva händelsen och offren, utan också om förövaren. Aftonbladet fick tidigt information om vem han var och Nelly Kronstrand söker därför kontakt med hans anhöriga.
Jag knackar på hos gärningsmannens mamma för att vi vill ge henne en möjlighet att prata om hon vill det med oss. Och direkt när hon öppnar dörren och jag förklarar att vi kommer från Aftonbladet och vi vill prata med dig om du vill prata med oss, så blir hon glad är väl fel ord i den här hemska kontexten. Men hon välkomnar oss in och ber oss sätta oss ner i hennes soffa för att hon vill prata.
Ja, mamman till gärningsmannen José vill berätta och vill framhålla att det som hänt inte hade behövt hända.
Hon har ju sen gärningsmannen varit liten vetat om att det är någonting som inte riktigt stämmer med honom. Hon har försökt få vård och hjälp under flera år. Gärningsmannen har ju fått flera diagnoser. Hon har misstänkt att han egentligen borde ha andra typer av diagnoser, allvarliga diagnoser. Men hon upplever inte att de har fått en hjälp som, ja, men som han förtjänar.
Mamman har även själv varit rädd för José.
Hon har levt de senaste åren i skräck över sin son. Över att han ska skadas eller att han kommer att skada. Och hon tänkte och trodde att det var hon som skulle skadas.
Månaderna före jul försämras hans mående stadigt. José upplevs som oberäknelig och mammans rädsla blir allt större.
Och då började hon låsa in sina köksknivar i ett skåp för att hon var rädd för vad han skulle göra.
Veckan före mordet, den 17 december, upplever hon situationen så akut att hon ringer polisen. Hon upplever att José nu är i sånt skick att han inte kan vara hemma.
Och vill att hennes son ska bli inlagd. Och han får åka med ambulansen till sjukhuset. Men blir sen inte inskriven utan släppt. Och det kan ju inte hon förstå än idag. Hur vården kunde ta det beslutet.
Mamman beskriver en hjälplöshet. Men inte bara det.
Nej, men det man får komma ihåg är att när vi pratar med henne, då har det inte gått så mycket tid. Så när vi pratar om just att hennes son inte lever, då känner hon sån otrolig skam kring det som har hänt. Så att hon vill inte prata om att hon också är en mamma vars barn inte längre lever. Utan hon säger att hon har varit så orolig för honom under så många år att det är skönt att veta vart han är nu. Och att han inte kommer skada någon annan. Ingen mer, i alla fall.
Under dagarna som följer efter juldagsmordet börjar polisen utreda mera i detalj vad som hänt. Att det är José som är gärningsman råder inget tvivel om. Och eftersom han redan är död kommer ingen ställas inför rätta för det som hänt. Men det finns andra saker som en utredning kan klarlägga. Framförallt den stora frågan, varför? Vad finns det för motiv?
Vi fullföljer ju det de dagarna och veckorna efter att hämta in information, hålla förhör, journaler, hämta in filmer, övervakningsfilmer. Ja, det som hör en förundersökning till.
Och utredningen genomförs, även om det alltså redan från början verkar stå klart att ingen kommer att kunna dömas.
För att inte det ska finnas så mycket frågetecken. De frågetecken som kan finnas kvar, det är ju det som var inne på tidigare. Det är motivet att vi inte har kunnat höra personen i fråga som har gjort det här. Och det är inte alltid vi får de svaren heller, så att säga.
I utredningen görs en kartläggning av José. Men ingenstans hittas några tecken på att det som hände ska ha varit planerat. Det har spekulerats i att José kanske ville begå självmord genom att bli skjuten av polisen. Suicide by cop. Men inget avskedsbrev, manifest eller liknande har hittats.
Det finns inga logiska motiv alls. Det finns ingen koppling de här personerna emellan, om man nu kan tänka att det är någon som är försmådd eller lurad eller på något sätt där. Utan någonting har hänt och det har hänt ganska omgående när han har kommit in i bostaden. Och vad det då är som har utlöst det hela, det vet vi helt enkelt inte. Och vi har försökt ta reda på det, men vi står blanka när det gäller just den biten.
Samma oklarheter gäller den eventuella planeringen. Om José hade planerat dådet när han söker kontakt med Eva och sen tar sig till huset. Det är exempelvis inte klarlagt om man hade med sig något tillhygge eller kniv.
De knivar som vi har anträffat som har använts på platsen där, brottsverktyg om man nu ska kalla det på det sättet, De verkar höra hemma. De har använts för att man legat framme, funnits i bostaden, i köket helt enkelt.
När det gäller tejpen är det också oklart om man hade med sig den eller om den fanns i huset. Det enda polisen kan säga säkert att han hade med sig var en väska med lite kläder. Så någon rimlig förklaring verkar inte finnas till vad som utlöste det hela. Det blir spekulationer och gissningar. Lite grann gäller det också varför José skonade den äldre systern och tejpade henne istället. Men här är bilden klarare eftersom flickan kan ge sin version av det som hände. Hon lyckades få en kontakt med gärningsmannen.
Ja, jag tror hennes enorma sinnesnärvaro mitt i allt kaos. Kunna lugna, hon har lyssnat, hon har pratat, hon har känt in. Det är helt otroligt att hon har kunnat bemästra situationen helt enkelt. Något annat kan jag inte säga.
På frågan om P.O. Andersson tror att samhället kunde ha gjort annorlunda, om mordet kunde ha förhindrats, så svarar han att han inte är den som vill peka finger åt andra verksamheter, som psykiatrin.
Och jag tror att både du och jag vet att det både inom den somatiska vården och inom psykiatrin finns folk som jobbar och vill ingenting annat än väl, men de går på knäna. De har mycket att göra. Och att det kanske inte alltid träffar rätt. Att man får kanske rätt hjälp akut där och då när man behöver av en eller annan orsak.
P.O. Andersson säger att ibland blir det fel. Att det händer även inom polisen. Samtidigt finns det en omständighet som är svår att komma runt.
Om man säger så här, kontentan är, hade han blivit inlagd och hade han fått den hjälp som bland annat hans mamma har berättat om vad hon, att hon tyckte han behövde. Hon har ju upplevt honom under flera års tid. Så hade förmodligen inte det här hänt där och då. Sen om det hade hänt någonting i framtiden eller annat, det kan inte jag säga om.
Efter några månaders utredning är förundersökningen till slut klar. Eftersom det inte finns någon misstänkt i livet läggs ärendet ner. P4 Norrbotten rapporterar.
Förundersökningen om mord och mordförsök i Boden på juldagen läggs ner. Det var på morgonen den 25 december i fjol som en man i 20-årsåldern mördade en 57-årig kvinna i hennes bostad i Boden och attackerade hennes två tonårsdöttrar, varav en skadades allvarligt. Mannen, som hade kontakt med psykiatrin dagar innan, sköts till döds av polis på platsen, vilket gör att utredningen nu avslutas.
Det har nu gått drygt ett halvår sedan juldagsmordet. För polisen är det ett avslutat ärende. Men för många kommer händelserna den där dagen alltid att stanna kvar. Nelly Kronstrand berättar att fallet följt med henne länge efter att hon slutat jobba med det.
Jag har ju jobbat som journalist i ett antal år nu. Och det här fallet är ett av dem som jag tror kommer stanna hos mig. För alltid. Det är flera delar i det här som jag tycker att det går knappt att ta in. Bland annat att det är ett våld som pågår i flera timmar. Det är grannar som är hemma under det här pågående våldet. De vet inte vad det är som händer. Att som granne förstå det efteråt, att jag åt frukost, sen åt jag lunch, sen gjorde jag det här. Och att samtidigt så är en kvinna som förlorar livet, en kvinna som man känner, bara några meter bort. Det är ju så fruktansvärt.
Stina, som vi pratade med i början av avsnittet, har också svårt att smälta det som hänt. Hon berättar om dagarna efter mordet, hur hon blev mycket starkt påverkad.
Jag kände ju själv att jag blev så illa berörd och jag ville verkligen ta del av all information som fanns. Och det här är ju barn som är bekanta med min egen dotter. Jag är själv mamma. Tankarna har självklart gått hemma. Hade det kunnat hända hos oss? Min man säger att nej, men jag hade varit hemma. Och jag hade, men det är inte säkert. det vet man ju inte. Det här är ju, det är som sagt så, det går inte att ta på. Det ska inte hända.
Hon beskriver en chock och sen, som många andra, en sorg.
Även om jag inte personligen känner de inblandade så kände jag att jag blev så himla berörd av det här. Jag blev så himla ledsen. Och jag kände väl att jag inte var den enda som kände så. Nu hade jag ju min familj och liksom vänner att prata med och alla blev berörda. Alla pratade ju om hur fruktansvärt hemskt det här är.
Det kommer också nära eftersom offren tycks ha valts helt slumpmässigt.
Och att det hade kunnat hända vem som helst och var som helst. Jag tror att jag blev faktiskt chockad. Just för att det var så obegripligt och inte går att ta på. Och jag kände en sån fruktansvärd sorg.
Under mellandagarna börjar Stina fundera på att hålla en ljusmanifestation i Boden för att hedra offren. Både de i Boden och en annan kvinna som blev mördad i Rönninge under julhelgen. På sociala medier skriver hon lite om sina tankar. Inlägget sprids snabbt. På någon timme har det nått flera tusen personer.
Då insåg jag ju också att det här är inte bara jag som är berörd. Det visade verkligen att mina känslor är också bekräftade i andra. Vi är många som behöver komma tillsammans för att trösta varandra och finnas där i den här fruktansvärt tragiska händelsen.
Söndagen veckan efter dådet skulle det ske. Stina anar att de kanske blir många. Så stort att det behövs tillstånd. Polisen ordnar det på en eftermiddag. Någon annan hjälper till att ordna fram ett ljudsystem. En person från en begravningsbyrå hör av sig och skänker ljus. När söndagen sen infaller börjar Stina tvivla.
Jag kollar på termometern och ser att det är minus 32 grader. Funderar på om ens bilen kommer starta. Tänker att det kanske inte kommer så många ändå. Så vi var där lite tidigare och riggade upp ljus och ljud. Och det börjar droppa in folk och det kommer ännu mer folk. Och det kommer ännu mer folk som trotsar kylan och kommer med sina ljus. Blåljuspersonalen kommer, tänder ljus och samlas för att ha en tyst minut.
Ja, uppslutningen blir större än vad Stina hade vågat hoppas på. Flera hundra personer dyker upp. Hela torget, Medborgarplatsen, fylls med folk.
Vi stöttar varandra. Men att det skulle komma så många, det tänkte jag inte. Att alla trotsade kylan för att få vara tillsammans i den här hemska stunden. Och en stund av hopp och glädje kanske. Och tröst.
Du har lyssnat på Juldagsmordet. Ett avsnitt av podden Aftonbladet Krim. Klippet i programmet kommer från P4 Norrbotten. Producent var Marcus Ulfsand. Reporter Mariella Quintana Melin. Polismannens röst återgavs av Arvid Jönsson. Ansvarig utgivare Lotta Folker. Jag heter Anders Johansson.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.